Sveriges Radios tidigare Kina-korrespondent Björn Djurberg och programledare för Kina-podden kommer att ta hand om er nu när det är dags för radiokorrespondenterna Kina.
Tack Peder, tack publiken. Vad kul att se er. Vad kul att höra er. Få höra igen hur det låter. Hörrni, radiokorrespondenterna Kina, det är en nygammal podd, eller Kina-podden som Peder sa där. Det är många som fortfarande kallar oss för det. Vi släppte under Kina-podden ungefär 170 avsnitt mellan 2020 och 2024. Sen då våren 2025 så startade Sveriges Radio radiokorrespondenterna Kina för att fortsätta hålla koll på vad Kina gör i världen nu. I en tid där det känns som att någon har kastat upp hela världsordningen i luften och ingen vet riktigt var bitarna landar. Men vi gör vårt bästa för att reda ut det. Jag heter som sagt Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Och jag vill att ni nu gör er redo att igen med applåder välkomna upp på scen Sveriges Radios korrespondenter. Här är de, Moa Kärnstrand i Peking, Axel Kronholm i Bangkok och Simon Isaksson i Austin, Texas, USA. Applåder igen tycker jag. De är ju här på scen. Det är inte ofta man ser det så här samlat. Det är bara en gång per år. Det är ju nu.
Lyxigt.
Verkligen. Moa, det känns som att så mycket i världen nu cirkulerar, snurrar i omloppsbana kring Kina. Mm. Du bor i Peking, Kinas huvudstad. Alltså, hur märks det att Kina är så centralt?
Visst känns det så. Sen ibland tänker jag att beror det på att vi befinner oss i den tankevärlden och att vi får den känslan? Nej, men jag tror faktiskt att det stämmer det som du säger. Och på flera sätt. Jag tycker att många kineser jag träffar pratar om sitt land på ett ytterligare lite stoltare sätt. Det är en sak. Men sen har vi haft en lång kö med världsledare som har liksom ringlat sig ut från Peking så här och stått och väntat på att få träffa Xi Jinping och ledarna. Mm. Och det säger ju någonting om Kinas ställning idag, för så har det ju inte riktigt varit tidigare.
En av dem var Trump. Vi ska prata om hans besök till Peking alldeles strax, tänkte jag. Simon Isaksson, du är i USA. Vi pratar ofta i podden om USA kontra Kina, den här konkurrensen som finns. Alltså, jag är nyfiken på hur det pratas om det i USA.
Alltså, bland amerikaner så finns det ändå man har en relation till Kina genom prylar som man köper, kläder, saker, made in China, som ändå gör att amerikaner som har ont om pengar ändå har råd att köpa teknik och kläder och allt det där som vi vet och känner till att kommer mycket från det kinesiska hållet. Så det finns ju en lång tradition såklart bland amerikaner att man använder sig av kinesiska produkter. Sen under, framförallt där i fjol när det blev ett eskalerande handelskrig och Trump och Kina hotade och gav varandra olika nya tullsatser och det gick upp, så fanns det ju att man började bli orolig då som amerikan. Hur kommer min ekonomi påverkas när saker från Kina blir dyrare att köpa?
Märktes det på gatorna?
Det märktes på gatorna. Folk blev oroliga och det blev en del av den här kritiken som har vuxit mot Donald Trump under hans mandatperiod har ju också handlat om hur han hanterade Kina och de här tullarna. Mm. Sen så har det där stannat av. Och nu är man mer kanske lite lugn igen på gatorna i USA när det kommer till relationen med Kina. Framförallt efter Trumps besök där som passerade relativt obemärkt förbi kanske för gemen amerikan. Det blev varken någonting som löste sig riktigt och det blev ingenting som blev riktigt värre heller.
Lugnet före stormen, kanske. Vem vet? Axel, du jobbar i Bangkok. Utifrån Bangkok, du har ju en stor region du bevakar, Sydostasien. Stämmer. Oceanien.
Har jag också.
Vad är Oceanien?
Alltså det är ju en lite spretig region, men så jag har ju också då Papua Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland, väldigt många önationer i Stilla havet, så det är en stor yta.
Hur märks den här stormaktskampen mellan Kina och USA i de länderna?
Alltså jag tror där den kraftmätningen märks allra tydligast tycker jag är inom AI-området, inom artificiell intelligens. Vi har ju sett på väldigt kort tid hur Kina har lyckats bygga väldigt kapabel AI till en bråkdel av kostnaden jämfört med de amerikanska alternativen. Så de utmanar nu med full kraft de amerikanska jättarna på det här området. Jag såg nyligen att kinesiska Alibabas AI-modeller har gått om både Meta och Googles modeller tillsammans i nedladdningar globalt. Mm. Och det här är något som syns tydligt i min region, vare sig det är en bank i Singapore eller en telekomjätte i Indonesien, så väljer man de kinesiska modellerna ofta.
Varför då?
För att de är billigare på många vis och mer öppna än de amerikanska modellerna som är mer inlåsta i deras ekosystem. Och det där och jag kan tänka mig att det är en hel del startups också i USA som kör de kinesiska modellerna på grund av priset. Och det där ska nog inte underskattas, den mjuka makten som den där infrastrukturen ger. För det är ju så att även om USA, i alla fall hittills, är de som bygger den mest tekniskt avancerade AI:n, så kan Kina ändå komma att bli den som sätter standarden för AI globalt om det är deras system som flest använder.
Det där är ju en kamp som pågår nu ganska intensivt, eller hur Moa? Och en sak som Trump och Xi Jinping talade om, eller antogs tala om, det var ju AI när de sågs då i våras. Och jag tänkte vi ska väl prata om det mötet, och jag tror jag har en bild här på när Xi Jinping och Trump... Känner ni igen den där bilden, Moa?
Ja, det är en start på skolåret 26-27. Ja, precis. Men här
de ser lite strama ut. Vi ser en bild här när Donald Trump står bredvid Xi Jinping, både i kostym, slips, framför himmelens altare som är den här ikoniska tempelbyggnaden.
Ja, precis. Det är ju en av de liksom mest kända platserna man kan resa till i Peking. Och dit Xi Jinping tog med Donald Trump för att vandra runt. Och jag tycker att det man ser på den här bilden är ju lite grann den känslan som man upplevde fanns. Jag fick ju inte vara med i person.
Hur nära kom du?
Närmast jag kom var när polisen haffade mig ganska nära Trumps hotell. Men vi kan ta det sen.
Nej, vänta nu. Polisen haffade dig nära Trumps hotell. Berätta.
Men i Kina så är det ju ganska svårt att rapportera. Det är ju inte så populärt, kan vi säga, att man gör det som journalist. Och det var ju ett otroligt säkerhetspådrag i Peking under den här perioden när Trump var där.
Som var i våras, i maj.
Precis. Mm. Och det var varmt ute, mycket folk ute och vandrar. Och han bodde på ett stort internationellt hotell. Och nedanför där så finns det en strandpromenad. Och där försökte jag prata med människor om vad kineserna tycker om Trump. Naturligtvis gör man det som korrespondent. Och så jag höll mig precis nedanför hotellet, nedanför liksom avspärrningarna. Och då kom polisen och så fick jag stå där och svara på frågor och vänta på ytterligare myndighetspersoner från högre ort och sådär.
Mm. Det är ju svårt att jobba som journalist, som du säger, i Kina.
Det är otroligt svårt, och särskilt under den här typen av händelser när det kommer någon sån här stor statschef. För att man vill inte att det ska ske något som man upplever som lite kaos eller lite oreda. Liksom. Och det var ju det som det handlade om.
Något oplanerat kanske.
Mm, ja.
Varför var det så viktigt för Trump att åka till Kina, Simon?
Men det här var ju i maj då, Irankriget pågår samtidigt. Trump började tappa förtroende i utrikesfrågor efter att han under presidentvalskampanjen marknadsfört sig som den som ska kunna lösa konflikter runt om i hela världen. Och under 2025 ändå kunde plocka några poänger, tyckte han, i Gaza under hösten där till exempel. Och Maduro och Venezuela i januari gick väldigt snabbt och effektivt för Trump att få den ville där ganska snabbt. Och sen så blev då Irankriget ett misslyckande jämfört med vad han sa att han skulle uträtta. Det skulle gå på några veckor och det började dra ut på tiden.
pågår ju fortfarande.
Det pågår ju fortfarande. Och när han då åker till Kina så då finns ju ett utrymme för Trump att kunna vinna tillbaka förtroende i utrikesfrågor. Att han är den här mästerliga förhandlaren och att han lyckas han få Kina att göra eftergifter eller gå med på att köpa amerikanska varor och produkter och investera i USA tillräckligt mycket så blir ju det en bild igen av att han ändå har läget under kontroll. Så därför var det här ett viktigt möte. Dessutom så var det mycket snack innan om han kunde få Kina att pressa Iran att öppna Hormuzsundet. Och det fanns också, jag gick runt i Austin i Texas och försökte prata med folk, amerikaner, om vad de såg fram emot med det här mötet och vad de tänkte och vad de tyckte och så vidare. Ofta så är ju inte amerikaner jätteinsatta i utrikespolitiska frågor eller i andra länder. Så. De har koll på USA väldigt mycket. Men Kina är en sån spelare som man ändå känner till. Och just det här med Hormuzsundet och att Kina eventuellt skulle kunna blanda sig i på ett effektivt sätt för USAs skull. Det fanns det förhoppningar om, men det blev ju inte riktigt så heller.
Nej, men precis. Alltså, vad blev resultatet av mötet, Moa, egentligen?
Det blev ju lite av en sån ingenting-hamburgare som ni kallade det för i ditt stora land. Konkret blev det inte mycket alls faktiskt. Det blev ju några avtal om att Kina skulle köpa jordbruksprodukter, kanske skulle köpa flygplan. Men det som det framförallt resulterade i var ju att handelskonflikten lugnade ner sig. Mm. Risken minskade för oväntad eskalering i tullarna som vi har sett tidigare och som liksom bara vänder upp och ner på hela världen. Och det som de faktiskt gjorde också, sen vet vi inte hur det har gått med det, det var ju att de på något sätt byggde någon slags infrastruktur för att man tillsammans skulle kunna prata om handelsfrågor. Att man skulle kunna prata om frågor var man kunde lätta på tullarna i frågor som inte är lika känsliga politiskt för de här båda länderna, till exempel. Men sen så såg vi att så fort som Trump hade satt sig på sitt flygplan och lyft från Peking, då lät det ju som att mycket hade diskuterats. Men det är ju inte säkert, eller det verkar ju inte som att Peking kanske höll med om det.
Det där var lite mer låg profil. Så.
Ja, och det var ju också väldigt väntat för att det är ju Peking hade ju på något sätt en starkare hand när de gick in i det här. Och frågor som Taiwan till exempel är ju Peking inte beredd att förhandla kring.
Just det, Taiwan blev en stor fråga under det här mötet. Vi ska återkomma till det, tänkte jag. Men först, Axel, alltså, vi har de här två ledarna då i Peking. Vi har Xi Jinping, vi har Trump, Donald Trump, ledarna för världens två mäktigaste länder. Många länder som du bevakar och som är i området där, grannar till Kina, de har ju en, vissa är ju allierade med USA. Andra är ju närmare Peking och alla har väldigt stort ekonomiskt beroende av Kina, alltså, och måste hantera Kina. Och ett sånt land är ju Australien, som du nämnde här tidigare också, som jag i alla fall tycker har tuffat till sig lite grann mot Kina på sistone. Håller du med om det?
Jo, men jag tycker också man ser det. Alltså, det är lite både och, för de senaste åren så har väl linjen från Australien snarare varit att stabilisera relationerna med Kina. Det var så sent som i år så lyckades man få bort de sista kinesiska strafftullarna på australiska produkter som till exempel vin. Till många vinbönders glädje och säkert medelklass i Kina som vill dricka australiensiskt vin också.
Just för de har legat några år nu.
Ja, det här var ju de fick ju Australien på sig när man började ställa frågor om ursprunget för covid-19. Just. Det tyckte inte Peking om, så då blev det strafftullar på en lång rad varor som har legat kvar fram tills nu. Men nu har man lyckats tina upp det där lite och fått bort dem. Albanese har ju träffat Xi flera gånger också. Men som du säger, senaste månaderna kanske märker man en tuffare ton. Australien har försökt begränsa kinesiskt inflytande i gruvsektorn. Man har ju också gått framåt i det här ubåtssamarbetet med USA och Storbritannien, som ju Kina inte är så glada i förstås. Så att Australien har ju att hantera en sån här balansgång mellan att vara ekonomiskt beroende av Kina och att vara i säkerhetsallians eller i ett säkerhetsberoende, om man så vill, med USA. Och jag tycker väl att just nu så känns det som att man lutar lite tyngre på det där senare benet.
USA?
Ja.
Nu vill jag att vi riktar våra blickar mot den här stora skärmen här. För här ser vi nu Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. En applåd. Hanna, du är med på länk från Sveriges Radios kontor i Bangkok. Du har och är fortfarande några dagar sommarvikarie för Axel och för Moa, så att de kan stå här på scenen. Jag vet inte om du ser, det är ju nästan fullsatt här i hörsalen på Kulturhuset i Stockholm.
Ja, det ser jättefint ut.
Har du vattnat Axels blommor, Hanna?
Ja, det har jag. Jag tror Axel ska bli ganska glad.
Jag tyckte väl att det såg bekant ut. Det finns ju från den här kontorsbalkongen som man inte ser i bild nu. Där kan man, finns det Bangkoks vackra fågelliv att skåda. Har du sett någon? Det finns svartnackad gylling. Det finns kopparslagarbarbett som syns i trädtopparna.
Ja, jag har tagit fram fågelboken ur bokhyllan och haft det riktigt trevligt.
Lysande.
Det här är också välkommen till Naturmorgon. Möt radiokorrespondenterna
i Naturmorgon Bangkok. Gullrankan var fint. Och
jag har rapporterat för Naturmorgon därifrån, ska jag säga.
Nog om ditt kontor, Axel, ja, där du vanligtvis jobbar. Hanna, du är ju som sagt Kina-reporter på Ekot. Du är en van röst för många radiolyssnare. Du har bevakat Kina länge och du och jag har ju poddat ihop länge i den här podden. Hur skulle du beskriva dynamiken mellan Kina och USA idag?
Ja, jag fick ju minnen från det här mötet i Peking och jag tänker liksom på Nvidia, ett av världens allra största företag, chipdesignern, grundaren Jensen Huang som står i sin läderjacka där i någon liten sylta och försöker skärma alla genom att äta nudlar. Men fick han sälja några chip? Nej. Plötsligt så ville man liksom inte alls köpa de där chippen som man inte fick köpa från USA, utan då ska man tillverka dem själva i Kina. Såna där ögonblick tycker jag vi har haft några stycken, och de säger en del. Nu under sommaren så har Trumps rådgivare Peter Navarro varit väldigt arg för att han upptäckt att om han köper en fåtölj med såna här motor, han är ju 77 år så han behöver kanske det, så minsann är den från Kina, men ompaketerad så att den kommer från ett annat land och inlett ett veritabelt krig mot vad man kallar omskeppningar. Och det där är ju liksom ett symptom på att handelskriget som Trump började så storstilat, och den här tulloffensiven, den fungerar inte alls som det är tänkt.
Just det, och handelskriget, det började ju för 10 år sedan nästan.
Som ett motstånd mot att Kina hade liksom tagit USAs ekonomiska plats i världen, tyckte man där.
Så det du menar är, man blir inte kompisar på det ekonomiska området?
Nej, utan snarare verkar Kina ofta dra det längre strået med hjälp av ett marknadssystem som USA släppt in Kina i, men som Kina har dragit nytta av.
Militärt då, en plats där Kina och USA skulle kunna drabba samma militärt, det är ju i Taiwan, den här ögruppen utanför Kinas kust som Peking gör anspråk på, men som de facto är en självstyrande demokrati och som också till viss del står under amerikanskt militärt beskydd, kan man ju säga. Hanna, du var i Taiwan härom veckan och bevakade en stor militärövning som var den största på, ja, jag vet inte hur länge. Vad tyckte du om den? Vad var dina starkaste intryck från den?
Jo, det är en årlig sak och en viktig sak för Taiwan att visa att man har USA bakom ryggen mot Kina. Taiwan är en liten ö med en dubbelt så stor befolkning som Sverige, och alltså en väldigt lätt viktare mot Kina som blir mer och mer militärt muskulöst och utmanar USA på olika sätt även på den arenan. Så det jag tar med mig från det var till exempel en nattlig evakuering av Taiwans president Lai Ching-te som fick hoppa in i en pansarbil. Det har ju ibland spritts olika scenarier från Kina av hur man har tränat på en kopia av Taipei till exempel, hur man skulle kunna ta över president presidentpalatset, hur man skulle kunna bli av med presidenten. Andra saker jag tar med mig är hur man har liksom tränat med olika vapenslag runt Taiwans kuster, men särskilt vilka förhoppningar man fäster till dels drönare, obemannade farkoster, men också vilken tilltro man sätter till samspelet med USA och att lära sig saker därifrån, att ha en mer oberoende och självständig kommandokedja till exempel.
Det du beskriver här, hur man övar, det är ju för att säkerhetsläget kring Taiwan har försämrats på senare år. Alltså, vi har ju andra konflikter i världen. Ibland känns det som att världen är en rätt farlig plats idag. Ser du någonting som skulle kunna kyla ner det ganska stundvis höga tonläget mellan Kina och USA?
Ja, det, ibland så talar man ju om att man kan komma till det Trump säger är en deal. Och med det så, det finns ju olika förhoppningar att man skulle kunna återgå till att man har, ja, men bättre ekonomiska relationer, att man fortsätter det här utbytet som har varit lönsamt de senaste decennierna för många mellan Kina och USA. Men där finns ju också sådana saker som spelar in, och där Kina till exempel visar att man vill bli allt mer självständigt och självförsörjande, för man ser risker med den här modellen. Och sen så finns ju också de som varnar för att Donald Trump har ju sagt till exempel att ja, men om man kan komma överens med alla så kan man ju få ner försvarsutgifterna till noll. I ett sånt scenario där man skulle från USAs sida närma sig Kina väldigt mycket, där skulle det finnas en uppenbar fara för, ja, de på Taiwan som hoppas att USA hjälper som en demokrati en motvikt mot Kina som inte är det.
Tack Hanna, du är snart tillbaka i Stockholm igen. Jag ser fram emot att höra dig mer i podden i höst. Tack för att du tittar förbi oss, hos oss här på Kulturhuset. En applåd tycker jag för Hanna Sahlberg. Vad säger du Simon, från amerikanskt perspektiv? Finns det någon off-ramp, säger man på engelska? Finns det något sätt att kyla ner läget?
Jag tänker att vi har sett ett exempel på det under det handelskriget. När tullarna och svarstullarna eskalerade och kändes som att de skulle kunna nå någon form av astronomisk nivå om det här inte stoppades. Då kom ju ändå USA och Kina överens om en paus och förhandlingar och sånt. Så där finns ju ett exempel som redan har hänt, som tyder på att det finns någon form av tillräcklig kommunikation och intresse mellan länderna att ändå inte eskalera allt för mycket. Och sen har vi besöken, Trump som har varit i Peking, Kina som så småningom kommer komma till Washington. Det finns ju ändå samtal som pågår där, jämfört med om vi tar USA och Iran som befinner sig i en helt annan situation. Mm.
Ja, som sagt, Xi Jinping ska till USA i slutet av september. Moa, vad är förväntningarna på det mötet?
Förväntningarna är ju högre än på det förra mötet, kan man väl säga. Och det är väl just för att man har på något sätt byggt den här infrastrukturen som skulle ha kunnat lägga grund för att man är närmare någon slags överenskommelse. Det är väl ingen som tror att det ska bli en deal som involverar alla konfliktpunkter, för det känns väldigt otroligt. Men jag tror att man ska komma ihåg att båda länderna har starka incitament att inte fortsätta tullbråka. Mm. För Kinas del handlar det ju om att ekonomin är väldigt utmanad. Man har liksom stora strukturella problem som inte nödvändigtvis hänger ihop med tullarna, men som man kommer att behöva ta hand om. Och att då ha tullarna som ligger där hela tiden, det kommer bli väldigt svårt. Det är demografin, det är den här överkapaciteten, exportberoendet som snart kommer de dyka upp mer.
Nu tänkte jag vi skulle hitta på en grej med våra korrar. För som sagt, det är ganska ovanligt att de är så här på scen tillsammans. Så jag tänkte att vi skulle ha en kort frågesport. Spänningen är olidlig här på scen. I lokalen hör jag. Ja, men det tycker jag. Simon.
Ja, nej.
Det är en frågesport som...
Ska du testa oss nu om saker?
Ja, det är vi som ska vara med i frågesporten.
Ni är med i frågesporten, okay. Och jag har en fråga till var och en av er. Jag börjar med Simon. Donald Trump har sagt många saker om Kina och Xi Jinping genom åren. Men min fråga är, när sade han följande? Pressen hatar när jag kallar Xi Jinping för briljant, men han är en briljant kille. Han kontrollerar 1,4 miljarder människor med järnnäve. Han är en briljant kille, vare sig du gillar det eller ej. Och nu får du tre alternativ.
Okay. Mm.
Var detta någonting han sa under sin första presidentperiod? Var det någonting han sa under valrörelsen nu senast, alltså 2024? Eller var det någonting han har sagt nu under sin andra presidentperiod?
Han har ju berömt Xi Jinping många gånger på sådana där typer av sätt, tycker jag mig minnas i minnet. Det känns som att det här till och med kan ha varit det han sa i Peking. Så att jag slår fast att det är andra mandatperioden.
Det var fel.
Men han sa något väldigt likt när han satt.
Ja, säkert. Vet du vad, jag ska berätta. Förresten, kan du gissa var han sa det? Jag tror du kanske vet det.
Nej, jag vet inte. Nej. Det var alltså inte då var det i USA.
Kanske. Det var i USA, det var i Austin, Texas. Aha. Där du bor. I en podcast som heter Joe Rogan Experience. Som är en känd amerikansk poddare,
eller hur? Det var inför valet.
Inför valet, oktober 2024. Men en applåd ändå. Moa, nästa citat låter så här. Vi borde engagera oss i att utveckla en öppen global ekonomi. Ingen kommer att vinna ett handelskrig. Vem sa detta? Var det Joe Biden eller var det Xi Jinping?
Jag ser vad det är du gör här faktiskt. Det är inte så svårt att lyssna.
Eller var det båda?
Nej, men jag vet inte. Alltså, Xi Jinping säger ju saker av den sorten, vilket ju är väldigt ironiskt med tanke på hur statsplanerad den kinesiska ekonomin är. Och Kina är en rå kapitalism på många sätt. Liksom. Men jag säger Xi.
Det är helt rätt. Mm. En applåd. Vet du när han sa det förresten?
Nej, men
vill du gissa?
Det har ju sagts upprepade gånger saker av den sorten i hans olika tal som inte brukar vara så spontana utan kanske lite mer skrivna.
Det var i Davos 2017 och det var ju precis i början av det här handelskriget som vi fortfarande lever med. Jag har en fråga till dig också, Axel. Och nu tycker jag vi höjer svårighetsgraden lite grann.
Bra.
Du får inga alternativ. Vem sa följande? Kina är ett stort land och andra länder är små länder. Så är det bara.
Åh. Det här har jag ju hört någon gång. Det är ju det är ju välfunnet och sant på många sätt. Vem kan det vara? Men det kan ju vara den gamle Mao.
Nej, men det var en bra gissning.
Ja, han var ju observant.
Men du har hört det och det var lite närmare i tid. 2010. På ett ASEAN-möte. ASEAN-möte, säger man så.
Berätta.
I Hanoi, där jag vet att du är ibland och rapporterar. Det var Yang Jiechi som var utrikesminister i Kina på den tiden. Som sa detta till sin motpart från Singapore.
Kommer den svåra frågan nu sen?
Det var ändå en fin gissning och du hade ju hört det, vilket jag misstänkte. Men alltså det här som han är inne på här, det finns ju många länder som är mindre än Kina. Så är det ju. Hur
du är
hanterar...
också observant.
Nu kommer en svår fråga.
Hur hanterar länderna i Sydostasien detta? För de är ju grannar med Kina.
Ja, de har ju testat att be Kina om de kan krympa lite, men det föll inte i god jord.
De krymper.
Nej, men allvarligt då... Alltså, det är ett problem, för Kina föredrar ju förstås då att använda sin storlek och att ha att göra med de här länderna var för sig när det ska förhandlas om handel eller havsområden eller sådär. De här länderna försöker ju på bästa sätt att gadda ihop sig. Man har ju det här samarbetsorganet ASEAN som du nämnde, men det är ju fortfarande väldigt spretigt och ett verkligt problem för de här länderna att Sydostasien har idag ingen egen röst. Möjligen börjar de få en sakta men säkert, men än så länge så är det där någonting som Peking verkligen kan utnyttja.
får se hur det blir med det i framtiden. Simon, innan tiden tar slut för idag så vill jag ändå understryka hur glad jag är att du är med i podden idag. Kul. Vi kan nästan aldrig ha med en USA-korrespondent i vår podd för att tidszonerna är så olika. När Moa har varit igång och jobbat en hel dag och förbereder sig för att gå till säng, så då kliver Simon upp och börjar jobba. Och jag har alltid undrat, för jag jobbar också mycket mot Asien och i Asien, så där, hur det är att vara USA-korrespondent, för att då är ju Stockholm igång i flera timmar och ringer och vill ha, tänker jag, nyheter från USA. Är det så, Simon, att du vaknar varje morgon med ett skrik?
Nästan. Jag har ju väldigt mycket notiser på telefonen från olika medier. Så att det första jag gör när jag vaknar det är att väcka ögonen genom att scrolla bland de här notiserna, jakt på, ja, men både om det redan finns jobb beställda eller önskade från Ekot eller någon annan del av Sveriges Radio.
Och också en mycket hälsosam rutin.
Nej, det är ett väldigt bra sätt att få ögonen blåa ljuset. Men också kolla vad Trump har gjort. För jag är ju 7 timmar efter Sverige, jag är 1 timme efter Trump rent tidszonsmässigt. Och det är klart att han kan ha hunnit hitta på någonting som man måste sätta igång med direkt när man vaknar.
Mycket bra. Nu är vår tid slut för idag. Producent är Therese Rosenvinge. Applåder och tack till Moa Kärnstrand, Simon Isaksson, Axel Kronholm. Lycka till i världen där ute det kommande året. Tack till er i publiken också. Hej då.